Hanna och Stig, det känns som bomull för själen att lyssna till er där. Mjukt och fint. Tänkte jag skulle läsa dagens evangelietext. Bered en väg för Herren är ju rubriken för den här söndagen. Då står det så här i Matteus evangeliet kapitel 11. Från vers 10 framåt. Men det är om honom, Johannes, det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare framför dig. Han skall bereda vägen för dig. Jag säger er sanningen, säger Jesus. Bland dem som föds av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Och från Johannes döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld och våldsmän förtrycker det. Alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes. Och om ni vill ta emot det, han är den Elia som skulle komma. Hör du som har öron. Johannes döparen var rösten som ropar i öknen. Som profeten Jesaja profeterar 700 år tidigare. Det gick i uppfyllelse när Johannes trädde fram. Först så började han ut i öknen. Han måste ha haft en väldig dragningskraft eftersom alla människor drog dit ut. Det står också på ett ställe att Guds ord kom till Johannes döparen. Det stod det om de gamla profeterna i gamla testamentet att Guds ord kom till dem. Och så gick de vidare och spred budskapet. Johannes döparen var den sista profeten i gamla förbundet som trädde fram. Något nytt tog vid när Jesus började förkunna. Himmelriket är nära, sa Jesus. Johannes döparen, han höll sin verksamhet kring Jordanfloden. Rörde sig lite kanske upp och ner om vi kan förstå ordet rätt. Och det är nästan konstigt att folket gick ut till honom, för han var ju en orädd människa som var väldigt skarp och vass. Gör bättring, omvänd er. Och särskilt mot kanske eliten, den religiösa eliten, fariser och sadduceer. När de kom ut så var han ju riktigt skarp. Huggormsyngel. Varför kommer ni hit mer eller mindre? Jag menar, det var ju ingen mysig julbetraktelse kring krubban där. Men det som är spännande är att han var ändå populär bland folket, står det. Man tyckte om Johannes, han var rak, han var orädd, han gick rakt på sak när med makteliten så att säga kom ut dit och sa vad han tyckte. Det uppskattade folket. Han blev populär. Johannes beredde väg för Jesus, för Herren. Idag vet jag inte vem som ska bereda marken eller vägen inför Herrens återkomst. Jag tror det kan vara ett folk som gör det egentligen. Och det är väl judarna som på något sätt är indikationen för att Herren står för dörren. Deras återsamlande. Om vi förstår bibelordet rätt så kommer det på något sätt att handla om judarna också till slut, innan Herren stiger ner för att hjälpa sitt egendomsfolk. Så judarna är kanske vår tids Johannes döpare. Jesus säger att Johannes döparen är mer än en profet, till och med han är den största som av kvinna är född. Men i himmelriket är det minste större än Johannes, säger Jesus. Det verkar ju lite knepigt ju, men det här med stor och liten tycker vi ju i vår tid, vår generation, det är så viktigt med jämlikhet. Finns det stora och små i himmelen, ska det inte vara jämlikhet där? Nej, det verkar ju inte som. Och det är det inte idag heller, om man får se in i andevärlden, om inte annat ju. Det finns ju någon slags hierarki när man läser i Bibeln, där man kan se andeväsen som har olika roller, uppgifter, olika upphöjdhet. Står jag om keruber, redan i början av Bibeln så står det om keruber som vaktade Edens lustgård så att inte människan skulle komma in där. Slags väktare, men som också fanns kring templet. Fanns bilder på keruber. Det står om serafer som ropade kadosh, 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 helig, heliga Herren Sebaot. De tycks tjänstgöra vid tronen och ropa dag och natt om hur helig och härlig Herren Gud är. Serafer, jag tror det här ordet eller namnet kom från serafim som betyder brinnande. Det med eld är ju någonting som står för renhet, helighet. De som är närmast Gud är brinnande av helighet. Sen har vi även de här som, det står inte så mycket om det i Bibeln, men ärkeänglar. Nu vet jag inte om det är vad heter nu, grekisk eller latin, men det Archangelos, tror jag det heter. De främsta änglarna betyder. Angelos betyder budbärare. Ärkeängel, det är de änglar som står närmast Gud som kommer med budskap till oss människor. Och vi vet ju att kring juletiden då så läser vi om hur en ängel säger, jag är Gabriel som står inför Guds tron. Jag kommer med ett glädjebud till dig. Säger han bland annat då till Zacharias, Johannes döparens pappa. Så det finns olika ställning, olika rang. En viss ordning, en hierarki i himlen. Vi vet ju att lärjungarna tävlar ju om det där. Man kan ju tycka att det är lite barnsligt. Men de var ju ändå ärliga. Vem är störst av oss? Vem är närmast Jesus? Vem är bästa efterföljaren? Vem är... Jag menar, vi har ju läst på oss. Vi gör ju inte så ska man ju inte göra. Men vi kanske är såna någonstans ändå, innerst inne ju. Du säger inte Jesus, ja men ni är lika stora. Men han säger den som vill vara störst. Han ska vara som den minste. Det är en tuff läxa att lära sig. Ju mindre man är i Guds rike, ju större är man. Guds mål är inte jämlikhet. Det är så vi gör i vår värld. Och det är nog bra att göra så länge vi vandrar här på jorden. Guds mål är att vi ska känna tacksamhet oavsett vem vi är. Vilken roll vi har. Jag tänker på rövaren på korset som i sista sekund med ett nödrop ropar till Jesus. Tänk på mig när du kommer. Vad hade han gjort för Guds rike? Ingenting. Vad har han att förvänta? Bara nåd. Jag tror han är väldigt tacksam om han bara fick komma innanför. In i paradiset. Det är Guds mål att göra dig och mig tacksamma. Att inte jämföra oss med varandra. Det finns en fantastisk berättelse om detta, hur Gud kan göra så att vi blir tacksamma utan avund. Avund ställer till med oerhört mycket. Gud ger inte lika stor bit av tårtbiten så att säga, utan Gud vill ta bort avunden. Gör oss tacksamma. Ni vet berättelsen om Josef, för han får en kallelse som gör bröderna avundsjuka. Det leder ju till att de försöker ta livet av honom. Men hela den berättelsen slutar med hur glada bröderna är över Josef sen. Över hans roll, hans situation, hur han kunde hjälpa dem, liksom rädda dem. Plötsligt var all avund borta, man var jättetacksam. Tänk att Josef hamnade där han gjorde. Tacksamhet är mycket mer hållbart än att försöka skapa jämlikhet på alla fronter. Guds mål är tacksamhet. Sven Reichman, som han hette, han brukar säga att göra en människa tacksam och hon blev även rättfärdig. Himmelriket tränger fram, eller vad står det nu? Är utsatt för våld och våldsmän förtrycker, det står den här översättningen. Men jag tror det står bättre i 2000. Då står det så här att himmelriket tränger fram och somliga söker rycka till sig det med våld. Rycka till sig, det är samma ord som Paulus använder när han talar om uppryckandet, harpazo. Det är att ta till sig något med kraft. Gud ska ta till sig sin församling med kraft och makten då. Dra till sig. Men här handlar det om hur, tror jag, hur man kan använda tron, kristendomen på ett felaktigt sätt. Det är egen vinning för att på egen makt. Det finns ju många, väldigt många exempel genom kyrkohistorien hur man har missbrukat kristendomen och använt det liksom för sin egen vinning. Jag tänker på Konstantin, ni vet kejsaren. Innan var ju kyrkan förföljd, men man hade ändå framgång. Kejsaren såg sig om, imperiet höll på nästan att falla ihop och det var stridigheter. Och då fick han se att de kristna, de höll ihop på något sätt. Det var någonting som gjorde att det var ett kitt mellan dem. Så då tog han till sig det, så gjorde han ju den kristna tron till en statsreligion. Många menar att det var ju bara för det var ett politiskt syfte för att hålla ihop imperiet som man gjorde där. Visst, förföljelsen slutade av, men den kristna tron började bli allt mer utspädd, förlora sin dynamik, sin kraft. Man skulle förkristliga hedniska tankegods och grejer, och man fick in allt möjligt i församlingen. Man utnyttjar alltså den kristna tron för egna syften. Det finns mycket avart i kyrkohistorien. Jag kan ta ett exempel till, och en bland det. Och de västare kanske är påven Urban den andre som höll ett brandtal om hur man skulle ta tillbaka Jerusalem i kyrkans ägor ifrån hedningarna, och han började skriva ut avlatsbrev som det heter till de som ville strida för detta. Det var ju riktiga råskinn ibland som fick avlatsbrev om att förlåtna av påven. Och därmed så började de här så kallade kosttågen där man gick bärsärkagång framåt. Bland annat så dödade man ju mängder av judar nere i Jerusalem för att ta makten över Jerusalem just. Urban den andre, ja, han fick Han fick inte uppleva hur man tog segern, tog makten över Jerusalem. Han dog innan. Det är ju sådär med oss människor att vi är lite, det är lite blandat ju. Han gjorde också mycket gott. De alla påvar gör ju. Han strid för att vidhålla sonens ställning i teologin. Det finns ju ett sånt här uttryck. Filiokus-tvisten heter det. Passar ju bra, tvisten. Filiokus. Hokus pokus filiokus brukar vi säga. Ja, men det kommer från latin, det här filiokus. Det betyder och sonen eller också sonen. Man strider för sonens ställning i teologin. Att sonen och fadern är ett. Det vet vi, kyrkan har blivit utsatt för. Det som vill att tona ner Jesu roll eller Jesu upphöjdhet. Att han bara är en människa och inte Gud. Filiokus-tvisten. Jesus säger om Johannes döparen, han är den Elia som skulle komma. Det var det Eva läste från Malakis brev. Det slutar med att Elia ska komma innan Herren själv träder fram. Det var så judarna tolkade. Då var ju bara frågan hur det skulle uppfyllas. Men så säger Jesus att Johannes döparen är Elia. Tror det eller inte. Men så är det. Jesus han tolkar det som vi brukar säga allegoriskt, bildligt. Det var ju inte Elia själv som levde 1000 år tidigare eller något sånt där ju. Men Johannes döparen kom i hans kraft, i hans anda så att säga. När ska man tolka Bibeln? Bokstavligt, när ska man tolka den allegoriskt? Det är ju en knipig fråga. En period tolkar man det mesta allegoriskt. I Alexandria, nere i Egypten, där står den skolan. Där tolkar man i princip allting allegoriskt. Man letade kodat språk och till slut så skriften, det kunde betyda vad som helst. Höga visan handlar inte alls om någon relation mellan man och kvinna som egentligen står i bokstavligt. Den har varit något helt annat. Och relationen mellan församlingen och Kristus bara och sådana grejer. Pennen brukar ju svänga tillbaka och under 1800-talet så börjar man tolka allting bokstavligt. Fram med 1900-talets början med. Uppenbarelseboken var ju intressant. Där började man tolka bokstavligt hur det kunde gå till. När den uppenbarligen har en helt annan genre, där det är ett bildspråk som vi bör förstå. Hur ska man förstå texten? Ja, man måste nog läsa texten utifrån vad den är. Är den profetisk? Är den poetisk? Är den historisk? Skrift belyser skrift, var det inte det Luther sa. Jag tror vi har efterdyningarna efter det här att vi tolkar, en period tolkar man precis allting bokstavligt. Jag blir allt mer och mer bestämd att tusenårsriket inte ska tolkas bokstavligt. Om vi skulle komma fram till att det inte ska tolkas så, då skulle en del kanske bli arbetslösa. Ja, billigt talat kanske, men tänk vad mycket böcker och tankemöda som lagts ner vad som ska hända under tusenårsriket och efter tusenårsriket. Det är ju intressant tycker jag. Tänk om du var fel och jag. Då får ni säga att ni hade rätt. Och, ja, vad var det jag sa kan ni säga. Jag tror till slut att Gud kommer att överraska oss alla. Kanske, när han kommer tillbaka en dag på historiens sista dag. Och inte öga och sett och inte öra hört Det kommer Gud uppenbara med all sin kraft och härlighet. Vi kommer få uppleva vad Gud kan göra för oss som väntar på honom, som det står på ett ställe i skriften. Bered en väg för Herren, bär sjunken djup stånd upp. Han kommer snart. Judarna tror jag är ett tecken på det. Är vi beredda? Är vi beredda? Ja, det tror jag vi är. Man kan inte gå och tänka på det varenda dag, men vi kan lyfta fram det då och då. Påminna oss om att Jesus ska komma. Herre, vi tackar dig för den här stunden, den här tredje adventssöndagen. Tack för löftet om en ankomst. Det är ju det som advent handlar om, Herre. Herre, hjälp oss att kanske bereda väg på något sätt där vi går fram. Hjälp oss som församlingar, vad vi än tillhör, att göra det. Framförallt, Herre, så ber vi om att vi skulle få bli mer tacksamma kanske. Förstå vad frälsningen innebär, vad nåden innebär, vad du har gjort för oss. Stor eller liten spelar ju ingen roll egentligen. Bara vi får tillhöra ditt rike och vara dina barn. Eller låt oss få bära med oss detta i våra hjärtan. Tack att du vandrar vid vår sida alla dagar in till tidens slut. Amen. Vad gäller nu, Eva? Är det Hanna Stig? Vi är Hanna Stig och Hanna.